Hej tjejer och alla lyssnare som lyssnar på oss, Våldets ansikte. Vi är tillbaka i studion.
Upp, yes. Upp.
Och såklart är också baby Bastian här.
Sovandes. Lilla gullet.
Verkligen.
Ja. Han är så söt.
Han har ni gjort bra.
Ja, det är typ det bästa vi har gjort. Vi skojar så här att det är det något bra vi har åstadkommit här i livet så är det honom.
Mm. Ja, men verkligen. Så brukar vi också säga.
Ja, liksom.
Alltså, har vi gjort något bra i våra liv så är det verkligen våra barn.
Ja.
Mm. Fint.
Jaha, hur mår vi då? Hur mår ni?
Ja, den ska jag fundera på.
Om Bella funderar på hur hon mår, så kan
du.
Så kör jag. Ja, men jag mår bra.
Ja.
Vad ovanligt att du
alltid, jag mår bra. Nej, men det, jag känner när jag...
Och sen här, tror jag.
Tror jag. Ja, tror jag. Man kan inte vara riktigt säker. Nej, men när jag rannsakar mig själv så är jag på en bra plats i livet. Faktiskt. Så ja, så jag mår fantastiskt.
Härligt.
Hur mår du själv, Sara?
Ja, jag mår bra och dåligt. Och är lite ledsen och behöver släppa taget om en person som betyder väldigt mycket för mig. Så att jag är inne i det. Det är en person som är kidnappad av sjukdomen. Liksom, alltså, han är inte i aktivt beroende just nu, men han är sjuk liksom, och har fått ett erbjudande att om hjälp, att få hjälp att åka på behandling och sådär, och har valt att inte göra det, eller att han ska fundera på det, och ja, men det är alltså vi som står bredvid ser ju att det är sjukdomen som drar istället för att bara ta emot hjälpen som erbjuds. Och där någonstans är jag i det, att så här, inte kliva in liksom i något sorts medberoende och liksom så här, kontrollera, styra och så här, utan mina tankar, han upptar väldigt mycket av min tid och mina tankar. Och så här, vi var ute och fira fars dag i söndags, och då märker jag hur jag liksom så här, är upptagen med att försöka så här, rodda med honom och liksom hans anhöriga och liksom ha kontakt och försöka tänka alltså hela tiden, för det är ju också alltså, medberoende visar ju sig på så många olika sätt, och det kan ju vara också att mina, precis som när du var ute, Bella, att jag bara såhär
och bara, alltså, du åker hem den och jag ser
jag tänker väldigt mycket på utan att jag liksom aktivt gör någonting liksom för att alltså vara möjliggörare eller något, det är absolut inte, men medberoende kan ju handla om så mycket mer än vad man gör. Alltså det är ju massor. Det har ju vi pratat också om här i något avsnitt. Men så att jag är lite inne i det och behöver släppa taget. För det är det handlar om. Liksom. Alltså jag har ju verktyg för det här. Hur jag ska göra. Och jag behöver verkligen så applicera steg 3. Släpp taget. Liksom. Så, för jag kan inte göra annat. Och sen så får jag bara hoppas att att det inte blir som jag då tänker att det kommer bli nu. Utan att han tar emot hjälp. För det vet jag ju inte än hur det blir. Alltså så. Alltså, det är lite svårt att prata om, för jag vill inte liksom lämna ut människor och sådär. Men vi får se. Just nu så är det, känner jag mig ledsen. Så.
Och maktlös.
Och jag behöver släppa taget. Liksom. Det är verkligen en påminnelse om hur liksom stark sjukdomen är och de krafterna liksom. Och hur maktlös jag är inför andra människor och andra människors tillkortakommanden och val och så att släpp taget, där är jag.
Det är inte det lätta.
Nej, det är ju inte det.
Nej, bara när vi pratade om det så bara hörde jag, alltså så här, jag rös, jag är inte så jättekänslig. Men att bara höra hur kidnappad och hur påminner jag själv blir av hur kidnappad man kan bli. Och liksom inget, även att man inte har det i sig, alltså själva drogen, för då är man ju rökt.
Ja, då är man rökt.
Då är man rökt.
För det är alltså, nu
då,
det finns en möjlighet att kunna liksom fånga upp den här personen. Liksom.
Och även för den här personen att själva, men nu väljer jag att göra så att det blir bra.
Precis.
Men det här steget innan. Ja. Och jag vet ju den där känslan när jag själv har varit i det. Att jag vet att jag är på väg neråt, men jag har inte riktigt tagit steget. Men bara du vet, och bara den känslan att inte ta steget åt varken det ena eller andra hållet är det värsta mellanläget
exakt
som finns.
Ja.
Jag tar hellre steget åt fel håll.
Eller hur?
Ja.
Än att ta, alltså, än att bara, eller, ja, nej, jag kan ta, men oavsett vad du, så när inget steg är taget åt något håll, det är modet man själv är i.
Ja.
Alltså, fy fan.
Ja. Och det är där man som anhörig har en liten möjlighet att, såhär, att försöka få personen
pusha åt rätt håll.
Precis. Ja. Men, och då är det också viktigt att alla anhöriga är på
samma,
på liksom, samma linje. Alltså att man liksom sätter gränser, det är det här som gäller. Liksom. Mm. Och är det inte så, då är det ju lättare för personen.
För den beroende, att ta den lätta vägen. Så att, är det någon
att
som
man
är
har
lite,
någon som är liksom ja, men här kan jag manipulera in mig lite. Eller liksom så här.
Det behöver inte göra riktigt så. Det funkar nog så här också.
För den här personen vill ju fortfarande göra på sitt sätt. Och ha sina
alla dagar i veckan. Fast
som beroende sjukt, alltså beroendedelen av en.
Mm. Ja, men precis.
Ja, gud, usch. Ja, alla steg. Jag mår bra, gör jag. Alltså jag mår bra. Men jag är nog lite, jag känner att jag, som vi snackade här innan, typ så här, att jag märker att jag är lite rastlös, tror jag. För då blir jag så här, du vet, så här snabbt dömande. Och,
ja, just det.
ja, men jag är lite så här, inte rast. Jo, men rastlös, tror jag. Alltså jag behöver att det ska hända någonting.
Lite brist på andlighet kanske.
Ja, det kan jag.
Alltså när man börjar.
Fina ord. Ja, men så kan det vara.
Men möte då?
Jag ska gå på möte ikväll.
Ja,
tänkte jag.
Det skulle jag faktiskt också behöva. Men jag har eftervården ikväll som jag behöver hålla i.
Ja, just det. Ja, nej, men jag tänkte att jag ska gå på möte. Jag gick på 3 möten förra veckan.
Jättebra.
Ja, väldigt bra.
Just.
Eller var det 3 möten?
Alltså inte att jag ska säga åt dig så här, nu behöver du nog gå på möte. Men jag känner igen mig själv i det när man börjar bli
så här. Ja, men när man blir så här, för du vet, det upptar så mycket. Jag är så kär i den här lilla mannen som sitter här.
Ja.
Och samtidigt så då när vi pratar om så här andra som är runt omkring, som du vet har återfall och du vet inte återfall och mår dåligt.
Mm.
Så känner jag också så här, jag blir så här påmind om hur, vilken situation jag har varit i innan. Jag var dökär i en liten flicka en gång i tiden. Eller det är jag ju fortfarande, men du vet när man är i bubblan liksom.
Ja, i bebisbubblan.
Så glömmer man lätt, eller jag glömmer lätt bort att jag är en egen individ.
Mm.
Och jag har egna problem som inte har försvunnit.
Ja, exakt.
För att jag har blivit mamma.
Jag är så glad att jag hör dig säga.
Ja.
Alltså jag blir verkligen så här, alltså jag kan känna mig så lugn ända in i själen.
Poletten har trillat ner.
Liksom. Men verkligen.
Ja, men alltså, den här poletten, jag vet inte om det finns någon polett i min skalle. men alltså det jag gör i alla fall tvärtom jämfört med hur jag gjort innan typ. Och jag känner så här att jag vill inte, ska jag vara på den här sidan och leva drogfritt och hedligt och allt vad det nu är, då vill jag göra det och må bra, för annars kan jag lika väl vara där ute och knäcka. Och mår jag inte bra, eller när jag inte, alltså när jag känner, det är så här, jag mår inte dåligt nu, men jag känner ändå så här att jag skulle kunna må lite bättre.
Det är
bättre.
Något som skaver typ.
Men inte skaver, men alltså det är någonting så här, ja men bara den här tristessen typ. Den vill jag gärna vara utan typ.
Ja, jag fattar exakt.
Och då måste jag gå på möten, prata, bla, 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 alla de här grejerna. Och gör jag inte det, när jag ändå har fått alla de här verktygen, då blir det så här ytterligare. Då tycker jag fortfarande när jag kollar bakåt lite så här, ja, men det var helt okej. Men det fyller någon funktion.
Exakt, det är så sjukdomen fungerar för att man glömmer bort, man är i förnekelse.
Ja, och det är ändå någonting som, oavsett om du mår dåligt, eller du stänger av där. Här kan jag inte stänga av, och då, om jag inte kan stänga av, då måste jag göra någonting åt det. Om det nu är att gå på möte eller sitta här i podden och prata. Eller.
Ja, men exakt. Precis. Det här är terapi.
Ja, verkligen, det är som en terapitimme.
Ja.
Verkligen.
Vad blir det?
Det sagt så lyssnar ni på Våldets ansikten med mig, Sara Voldo.
Mig, Isabella Broman.
Mig, Emelie Vendin.
Det var en lång intro där innan vi presenterade podden.
Upp, upp.
Idag ska ju vi dra.
Outa Sara.
Ja. Nej, men så här, när vi planerade det här avsnittet så hade vi tänkt att vi skulle fortsätta prata om gränser. Det har kommit lite mer önskemål och vi började ju prata om det förra avsnittet, men lite på slutet. Och så då tänkte vi att vi skulle fortsätta prata om det. Men sen när vi har gått igenom allt vårt material eller det som ni skriver in till oss, så har jag fått vi har fått flera önskemål om att vi ska berätta typ våra livshistorier. Mm. Och jag har varit såhär, ja men det vet alla liksom. För jag tänker att alla vet allting om oss. Eller om jag får prata för mig själv då. Jag bara, alla vet väl allt om mig. För att jag har outat den på så många ställen. Man kan läsa om mig i tidningar. Alltså det är ju mig, Bella, vi har varit med i Aldrig Backa. Där vi har outat våra liv. Jag tänker att alla vet min livshistoria. Det är väl ingenting att dra igen. Men uppenbarligen då så kanske inte. Jag är väl kanske lite självcentrerad. Alla vet allt om mig. Så jag tänker att de gör. Och det är det som ni vill ha. Vi har fått både så att de vill höra våra, ja men typ våra livshistorier och hur vi började med droger och så. Och det kom ju in i en life story, tänker jag. Så då bestämde vi bara så att okej, men då kör vi 3 avsnitt nu med våra livshistorier så att ni får lära känna oss ännu mer.
Från botten till toppen. Yes.
Boom. Mic drop.
Ja, så att det kommer ni få nu 3 avsnitt framöver. Jag kommer börja idag och köra min livshistoria. Och sen så nästa gång får vi se om det blir vem av er som vill köra.
Sten, sax, påse.
Ja, eller hur? Det spelar absolut ingen roll.
Nej,
du, inte du får först shot.
Men alltså jag tänker också så här, ni får ju... Alltså ni vet ju typ också allt om mig. Så att det är ju så här. Men om det är någonting så...
Åh, vad tråkigt!
Så får ni väl flika in och fråga.
Fråga.
Alltså, jag blir inte störd. Det känns jättekonstigt att jag ska sitta nu och prata med micken bara så här. Och...
Ja.
Men
du, jag drar då.
Nej.
Ja, nej men då, vi kör. Vi kör igång. Och som sagt, alla vet ju vem jag är. Sara Voldo driver den här podden tillsammans med er. Och ja, massor med andra saker som jag gör och håller på med som jag också säkert kommer att berätta om då, i den här min livshistoria. Jag föddes i alla fall 1982 i en villaförort till Stockholm, Märsta. Och föddes in i en väldigt fin familj. Kärleksfull familj. Inte överklassfamilj, men jag skulle säga övre medelklass. Och jag är yngst av 4 syskon. Så att när mamma fick mig, eller mamma och pappa, när de fick mig så, ja men mamma, jag var riktigt sladdbarn, det skiljer 20 år mellan mig och mitt äldsta syskon. Så att mamma...
Men det är ju ditt äldsta, men det är ju ditt yngsta då?
14, och hon är ju död idag. Ja. Mm. Hon vilar i frid.
Ja.
Hon dog i bröstcancer. Ja, verkligen. Vila i frid, kära syster Åsa. Så att mellan henne och mig skiljer det 14 år. Och mellan mig och Pia skiljer det 18 år. Och mellan mig och min storebror skiljer det 20 år.
Pia, var det hon som var med på dansen? Milenas dans?
Ja, men precis. Exakt. Och så mamma var ju 41 när hon födde mig och 20 någonting när hon fick min brorsa.
Du bodde själv hemma med mamma och pappa?
Precis, alla var utflugna förutom Åsa. Så hon och jag bodde ihop ett litet tag då. Innan, sen reste hon massa och bodde i Spanien och sådär. Men de 2 äldsta var utflugna. Och mamma, när hon fyllde 40, då hade hon haft en så här jättestor fest. Och alltså i villan där jag är uppvuxen och hade typ hållit något tal på tomten där och sagt att, så här, att hon hade fått allt som hon önskade i livet och hon var så lycklig att ha 3 barn, 3 ja, men stora barn liksom, men att hon önskade sig en liten sladdis. Och då fyllde hon 40 och sen så året efter så kom jag när hon var 40. Så att jag var den där lilla sladdisen då som hon önskade sig så gärna. Och jag kan verkligen känna att jag var älskad och efterlängtad. Alltså, jag var överöst med kärlek när jag var liten. Både från mina syskon och från mina föräldrar, från mamma framförallt. Alltså min pappa, jag ska också säga beroendegenen finns i våran familj. Min pappa var nykter alkoholist. Jag har aldrig sett honom dricka en droppe alkohol. Så när jag föddes, då sa han till mamma så här, jag ska aldrig mer dricka en droppe. Och det gjorde inte han, så jag har aldrig sett han dricka. Men däremot så hade inte han den förmånen som vi har fått att arbeta med sig själv. Så att han var väldigt, han var ganska sluten av sig. Alltså min mamma var ju väldigt varm, kärleksfull, jättelätt att visa känslor. Och pappa var ganska sluten. Så att han var absolut inte på något sätt liksom elak mot mig eller dum mot mig. Eller liksom, men han hade inte den här liksom förmågan.
Han plockade bara bort alkoholen och så jobbade han inte.
Ja, men precis. Mm. Och de trauman som han hade med sig. Alltså när han var liten, alltså när han var 2 år, så... Då åkte hans mamma och pappa, han var också, kom från en jättestor familj med massor med syskon. Så han var också ett sladdbarn då. Och så när han var 2 år gammal, alltså det här är så hemskt. Då åker hans mamma och pappa iväg med honom och så säger de så här: vi ska lämna dig på det här stället, vi kommer tillbaka ikväll och hämtar dig. Och det han kommer ihåg av det här är att han står vid en fönsterruta och väntar på att mamma och pappa ska komma på kvällen. Men de kommer aldrig mer tillbaka och hämtar honom. Och han står vid det där fönstret dag efter dag. Liksom, det här är mycket som mamma har berättat också för mig, för att han har inte pratat så mycket om det här med oss. Liksom. Och i den här familjen så behandlar de honom jätteilla och ja, men de gör så här sjuka saker. De så här spikar fast så här konservburkar på hans skor för att han liksom, inte ska förstöra skor som han får av dem. Och, ja, men, utsätter honom för massor med våld och misshandel, försummelse. Ja, så att pappa var ju ett jättevuxet barn då. Så att, men han förde inte det här, utan sen när han stack därifrån när han var 18. Mm. Då stack han från den här familjen. Och sen,
han var ändå där så länge.
Ja.
16 år va, om man kan som 2. Vad sa du? Kom han dit 2, när han var 2?
Ja, men precis. Ja, när han var 2.
16 år, jävlar.
Alltså, jag tror att nu ska jag tror att det var, han var ända tills han var 18. Eller det kanske var han kanske var yngre ändå, när sen han stack. Men han stack i alla fall. När han träffade mamma sen bara när han, där omkring, alltså när han var 18. Så där. 18, 19. Ja. Mm. Och då så... Han hade ett enda mål med livet. Liksom, och det var så här, alltså jag ska inte göra samma sak mot mina barn. Och det som då hans... För han hade fått reda på att de hade lämnat bort honom var för att de var fattiga och hade inga pengar. Och de kunde inte ha kvar honom på grund av det. Så att det har varit min pappas mantra. Så här, att han ska aldrig göra så här mot sin familj och han ska alltid se till att hans familj har det bra och har mat på bordet. Mm. Liksom. Och det har varit väl hans driv någonstans. För att min pappa var en grym affärsman. Så att... Sen så träffade han mamma och sen så gifte de sig och fick min brorsa och alla mina syskon och sådär. Och min mamma har alltid varit hemma med alla oss. Hon har varit hemmafru och pappa är den som har jobbat och drivit in pengar. Liksom. Och vi har haft det bra och rest och shoppat.
Vi har så lika barndom. Så här. Det är som min del när jag ska göra min lifestyle. Då kan vi hoppa över mitt intro. Det är typ samma som...
Men gud! Ja, så, ja, men jag vet så här, att familje... Så att, och det här, alltså, jag kan ju förstå i mitt intellekt att det här har format mig med liksom pappa och sådär. Men då när jag har varit i det här, jag kände inte då så att jag saknade någonting. Nej. Alltså sådär. Sen förstår jag också att man behöver alltså, kärlek, kramar och, liksom, sådär, och prata känslor och sådär, både från sin mamma och pappa. Men när jag tänker tillbaka på mig, ta upp honom.
Jag ska ta upp honom.
När jag tänker tillbaka på min barndom så ser jag bara liksom, och känner i hela min kropp massor av glädje, fina minnen, kärlek. Alltså jag har haft det jättebra. Mm. Och det jag också ska säga är att vi har... Hej lilla Plutten! Nu kommer en bebis upp här i.
Hejsan!
Hej baby Bastian! Jo, men kvinnorna i vår familj har varit... Alltså vi kvinnor har varit... Ja, men vi har hållit ihop, alltså vi har alltid sagt så här, med tjejligan, alltså vi är tjejligan, för att mamma och mina systrar och jag, vi har alltid, alltså det är alltid vi som har så här, vi har rest ihop tillsammans, nej men gud, det är ingen fara. Vi som har gjort alla grejer ihop, medans pappa, han var den som liksom, han var ute och jobbade och tjänade pengar. Sen på äldre dagen när han fick det ännu bättre och så behövde inte han jobba så mycket. Så då var han ute och spelade golf och sådär. Och levde sitt liv liksom. Så att...
Gott.
Alla ni som lyssnar får ha lite överseende med att vi har en liten bebis som han vill ha lite tutte. Så att kvinnorna i våran familj, alltså, vi har haft väldigt starka band till varandra. Mm. Alltså jag, mamma, framförallt jag och mamma, vi var jätte tajta. Mm. Min mamma var jätteaktiv i mitt liv. Hon var en aktiv klassmamma. Hon har alltid funnits för mig i vått och torrt. Jag vet att hon var så här annorlunda än andra mammor. Hon kom så här jättefinklädd liksom till skolan och hämtade mig med så här klackar och du vet, alltid varit så modintresserad. Hon tog med mig på så här modevisningar när jag var liten och så här. Vi åkte till NK och kollade på modevisningar och på bara så här fina affärer typ så här, och så hon hade alltid så här specialinbjudan och ja, det var coolt faktiskt. Och det där är också någonting som var ganska signifikativt i våran familj. Alltså det har varit väldigt det har varit viktigt med yta. Alltså det har varit viktigt. Alltså det har väl varit ett intresse. Mamma och pappa ägde en klädbutik. Mm. Så att hela familjen har varit intresserad av mode, kläder. Det har sen gått i arv till mig för jag är väldigt intresserad av det idag. Så att det har väl varit viktigt med, liksom, med yta och sådär. Och det behöver väl inte alltid liksom, vara negativt, tänker jag. Mm. Så. Men det har format mig ganska mycket.
Men har du känt att det har varit, att det varit mer fokus på ytan än på insidan?
Från vissa i familjen.
Ja. Att det saknas balansen eller?
Ja men precis, alltså, det har funnits ganska mycket dömande också i våra familjer. Ja. Mm. Att man ska vara på ett speciellt sätt. Sådär. Att inte riktigt alla pass... alltså ingen var god nog åt mig om man tänker så pojkvän eller liksom sådär. Alltså jag har blivit lite satt på en pedestal.
Ja.
Ja. Så att... ja, det fanns ganska mycket sånt. Och från min pappas sida också var det ganska mycket så här dömande och alltså, konservativ familj. Alltså de var ju 40-talister. Mm. Så ganska mycket konservativa åsikter liksom och sådär. Och värna om traditioner och sådär. Vilket jag tycker är fint och bra. Jag är ju också ganska konservativt lagt.
Mm.
Det är väl det. Det har format mig mycket också. Mm. Alltså jag värnar om traditioner. Alltså familjen är jätteviktig för mig. Alltså det här mamma som alltid tog hand om oss och hon var hemmafru och sådär. Du brukar säga, ah, men du är wifey. Och det är någonting som jag... Alla mina positiva egenskaper har jag fått av min mamma. Och det är någonting som jag tar vidare och för över till min familj. Sen kan folk säga vad de vill om att man ska dela lika i hemmet. Liksom, och så här, vad man ska göra på syster.
Men det där är ju upp till var och en.
Exakt.
Varje familj.
Precis. Ja. Så att det här är någonting som jag... Och sen kan man ju säga så, ja men det är klart för det är så som du har sett och det är så som du är van vid. Men det är någonting som jag tycker är fint och som som jag mår bra av att föra vidare. Sen handlar inte det om att jag ska säga till Milena att du är kvinna så du ska göra de här grejerna.
Exakt.
Absolut inte, hon ska få valmöjligheten. Ja. Liksom. Såklart.
Mm. Ja, min mamma var ju också där hemma med oss och gjorde allt. Och jag har ju tyvärr inte fått...
Nej.
Den delen med mig. Eller jag har tagit den delen själv.
Nej, för du kanske inte har velat det.
Nej, precis. Mm. Nej. Men jag önskar ju det. För det är ju schysst att vara wifi-material.
Men jag tycker det är kul. Jag älskar att hålla på och baka, laga mat, fixa middagar. Alltså när det är jul, julpynta hela hemmet. Det är också sånt som jag fått av min mamma. Ja. Mm. Alltså när det var första advent. Mamma tog ju dit liksom hantverkare som satte upp en stjärna i våran flaggstång. Alltså det var...
Damn.
Ja, alltså det såg ut som rena USA hemma hos oss.
Har inga bilder?
Ja, men alltså... Om det är några som har gått i skolan med mig och så här, som har bilder, skicka gärna det. Så här, för att det är så mycket som jag blev av med när jag varit av med min lägenhet på Gärdet. Men jag har, det har jag. Jag ska leta fram i fotoalbum.
Wow alltså.
Ja, så att, och vårat hus var typ känt så här, alltså, under juletid. För att man såg stjärnan i våran flaggstång i hela Märsta typ. Ja men där är så här familjen Löfbom. Så att, ja, så att sån här, det är jättemycket sånt här som jag... Alltså jag älskar julen. Alltså, och jag har så mycket julpynt efter mamma. Och så här, ja, men jag är en traditionsmänniska. Jag gillar att fira saker. Jag gillar att högtider och sånt där. Det är jätteviktigt för mig. Mm. Och som sagt, det har format mig på grund av att jag har vuxit upp så. Och som sagt, jag tar med de fina bitarna och för vidare till mina barn. För det, ja. Och så lämnar jag det som har varit mindre bra. Liksom. Och nu snöade vi in på mig. Ja, men just det. Jo, men så. När jag tänker tillbaka på min barndom så då är det här jag minns. Mm. Alltså, fina jular, en mamma som alltid har varit engagerad. Vi reste hur mycket som helst. Alltså, jag vet att någon när jag var aktiv trodde att jag var värsta mytomanen. Så bara, fan snackar de? Du har väl aldrig varit i Hollywood? Och liksom, såhär. Jag har varit på sådana platser som... Alltså, när jag, såhär, jag försöker förklara för Melena såhär, att vilken barndom jag har haft. Och nu kanske det låter så att jag bara pratar att det ska vara ja, men, fina saker och så. Hotell och sådär, men jag har verkligen alltså det är någonting som jag bär med mig. Det har varit alltså en otrolig upplevelse. Otroliga upplevelser. Jag har bott på sådär New Yorks finaste hotell, jättefina sviter, ätit på jättefina restauranger. Det här kanske låter skrytigt nu, det är inte
nej,
det.
Gör det inte.
Nej, men för det, jag vill inte nej. Måla upp mig själv som någon. Men det var så, jag hade det bra både liksom yttre, ekonomiskt men också faktiskt känslomässigt också av mamma.
Alltså jag tänker du bara säger det här, men det låter som att skryta. Jag tycker att man hör att sjukdomen diskriminerar inte.
Nej, men
alltså
precis.
Man behöver inte ha haft värsta dyssiga barndomen nej. För att sluta upp där man alltså där vi har varit.
Nej, verkligen
liksom.
Inte. Alltså absolut inte.
Och så mer som fina att du har haft jättefina minnen med din familj.
Ja, precis.
Alltså, och sen vad det har varit kanske nej. Inte har spelat dig någon större roll där och då.
Nej.
Men som du nu idag kan glädjas åt att du faktiskt har varit på alla de här fina ställena.
Ja.
Och
ja, men eller hur?
Har dem som minne liksom.
Verkligen. Och jag kommer ihåg sen när jag var ja, men jag kan det här har jag ett helt fotalbum. Jag kommer ihåg när jag var om det var mammas 50-årsdag eller pappas 50-årsdag. För vi var i USA båda gångerna. Jag tror det var först när pappa fyllde. Då var jag 6 år. Och det var jag, min mamma, min stora syster Åsa. Mamma, pappa, jag och Åsa. Och sen så bor vi på Beverly Hilton, tror jag. Och så ska de öppna det här rummet till oss. Och min mamma och pappa, alltså jag tror att mamma och syrra, för det var de som hade bokat allt det här och överraskat pappa. Och bara, men gud vad litet det är. Såhär, det är ett vanligt hotellrum, typ, såhär, vad litet. Och de bara, men wait. Såhär, så kom då den här Piccolon eller, som jobbade i hotellet och öppnar upp hotelldörrarna i hotellet. Alltså det är en sån svit med bubbelpool, det är trappor upp, alltså det är
ja,
värsta.
Vad
litet där.
Och ja, men såg Disneyland och Universal Studios, jag var till Bahamas, Maui, Dominikanska republiken. Vi reste jättemycket. Och ja, vi hade det gott ställt så vi kunde göra alla de här sakerna. För att min pappa var en sån grym affärsman och lät oss tjejer typ resa hela tiden. Pappa var ju också med på de här resorna. Men många resor som vi gjort också, det var vi tjejer. Det var jag och mamma och mina systrar och sådär.
Vad gör du, lille man?
Också, jo, men det här också, det ska jag ta med. Det här berättade jag om någon gång tidigare på den. Att så här, jag har också alltid haft en alltså jag har alltid själv velat ha barn. Jag var ju 6 år när jag var faster första gången. Och då kom jag ihåg att jag satt och ammade mina dockor. Liksom, och ville göra likadant som min brorsas fru gjorde. Så jag har alltid drömt om att skaffa familj och bli mamma. Alltså barn har alltid varit så här centralt i mitt liv. Och älskade att ta hand om mina syskonbarn och sådär. Så att min barndom var... väldigt fin och väldigt kärleksfull. Och om man kan ju hitta dyss liksom i alla familjer såklart. Om man ska gräva. Och det som sagt, när jag har jobbat med det här mycket när jag har blivit liksom äldre så har jag ju fattat att liksom så här, det kommer jag komma in på sen. Men att jag har jagat liksom bekräftelse hos män och sådär. Det förstår jag idag ligger till grund för att min pappa inte var i så mycket känslomässig kontakt. Jag har inte känt där och då att jag vill ha min pappas, att jag har försökt hitta hans uppmärksamhet. Det är aldrig någonting som jag har känt som barn. Men jag förstår, eftersom jag har jobbat så mycket med självutveckling och utbildat mig så här, så förstår jag i mitt intellekt att så här, men det är väl därför jag har sökt bekräftelse hos män senare i livet, för min pappa inte hade den känslomässiga närvaron som min mamma hade.
Var det också så här att ja, i och med att din mamma var hemma och din pappa jobbade hela tiden så oavsett så hade du, vi säger att han hade haft mer tillgång till sina känslor så hade du ändå inte fått ta del av dem så mycket i och med att han måste varit borta väldigt mycket och jobbat, eller? Alltså om du skulle...
Eller? Ja, nej men kanske. Alltså, han har ju varit med också. Han har ju varit med oss när vi har rest. Ja. Och liksom, han har ju varit med också. Men han har inte varit den här... Han har inte pratat så mycket känslor. Och där då har inte jag tänkt att... Såhär, jag har aldrig försökt såhär, fånga min pappas uppmärksamhet.
Nej.
På något sätt. Det har liksom, som sagt, tjejerna i våra familj, kvinnorna har haft ett väldigt starkt band. Så det har varit mer så här, men ska pappa med? Men ska det inte bara vara jag och mamma? Alltså, så det var mer att jag gillade bättre att hänga med mamma.
Ja.
Alltså, jag och mamma hade jättestarkt, jättestarkt band. så att, ja. Men som sagt, när jag kan titta på det idag och förstå att det liksom ligger någonting i det, även om jag inte liksom känslomässigt så här, känner att jag har saknat det. Men jag förstår det i mitt intellekt liksom. Som sagt, och i skolan också, alltså jag var väldigt duktig i skolan som barn, eller ända fram till liksom, ja, men halva gymnasiet. Och aldrig något problem liksom i skolan, utan det fanns ingenting som skulle indikera på att jag skulle hamna snett, om man säger så. Ofta så brukar man ju säga så här att ja, men jag hade inget val. Det är självklart att jag började använda drogen eller alkoholen för att det var min lösning. Men det var inte så för mig. Det var verkligen inte det. Jag hade lika gärna alltså kunnat hamna som toppstudent någonstans. Eller liksom. Nej, alltså det för vissa så är det verkligen så att jag, men det fanns inget annat val, men det var inte så för mig. Och jag började ju som sagt väldigt sent, men jag kommer komma in på det. Jag ska bara kolla lite stödord här som jag har skrivit så att jag inte missar någonting. Ja, men just det. Och så här såg det ut liksom. När jag började gymnasiet sen, så började jag en privatskola som heter SSHL som ligger i Sigtuna. Jag vet inte om ni har hört om, talas om den. Ja, men kungen har gått där och så här. Och där är det bara så här överklass elever. Så att för dem var ju jag värsta så här trashen.
Nej.
Jo, men alltså, för jag kommer inte från egentligen från en adelsfamilj. Alltså min pappa var ju kom ju från en jättefattig familj, och min mamma också. Alltså de hade ju jobbat sig ju.
Ja, exakt.
Alltså de var entreprenörer. Min pappa var en entreprenör.
Ja.
Och det är väl där jag har fått mitt driv, och min syster också, för min syster var affärskvinna, hade eget företag, hon var ju smyckesdesigner och sådär. Så att det finns ett driv i våran familj som jag också har ärvt. Så att de kommer ju inte från början liksom. Förstår ni vad jag menar?
Ja.
Alltså de kommer inte från någon rik släkt, utan de har jobbat sig upp. Vilket jag tycker är väldigt coolt. Pappa kom från ingenting, och de jobbade sig upp. Pappa hade den här klädbutiken, han höll på med konst. Alltså köpte villa och liksom kunde ge oss allt det här livet. Ja. Liksom. Och det är inte så att han fick ärva några miljoner, utan han har verkligen liksom jobbat på sina bara händer. Och det är väl det jag också har fått med mig. Att så här, man måste jobba hårt för att få pengar. För att ha det bra så måste man jobba hårt. Det är inget som bara liksom kommer automatiskt. Nej, så det försöker jag också så här ge vidare till Milena. Så att, ja, det är alltså, pengar är inget bara som finns, utan det får man jobba hårt för. Man behöver spara, man behöver göra så här. Och det är också någonting som jag fått med mig. Jag har alltid haft det bra, men har haft liksom förståelsen för att det krävs ett hårt arbete bakom. Vad skulle jag säga om...
Du gick på internat.
Ja, men just, du gick, ja, och där var jag liksom så här... De var så här, kan Märsta elever också. För Märsta tillhör ju Sigtuna kommun. Och Sigtuna är jättefint.
Ja.
Och är ju verkligen så här överklass. Och Märsta är inte alls liksom på samma sätt så liksom fint som Sigtuna är. Liksom om man ska tänka både liksom, alltså i kommunen. Alltså Märsta är ju mer liksom... Vad ska jag säga... Sigtuna är det fina området och Märsta är det mindre liksom, fina. Ja, ghetto typ. Eller, fast det inte är ett ghetto. Men ja. Så att det är kommun som är visst två sidor. Liksom. Ja. Och så finns det, i Märsta så finns det villaområden och så där jag växte upp, och så finns det områden som är lite mer ghetto. Liksom. Och då var de så här att kan till och med Märsta elever få så här bra på provet och liksom så här. Så de var väldigt på mig, alltså, både lärare och elever, och jag trivdes aldrig riktigt där i den där skolan. Jag kände mig aldrig hemma där.
Fullt förståeligt.
Ja.
Alltså.
Och jag, som sagt, jag gick ut med väldigt bra betyg i nian. Jag hade typ MVG i alla ämnen, Men när jag började i den här skolan så sjönk de. För att jag tappade intresset för skolan. För, alltså jag trivdes inte där. Mina kompisar gick inte där. Alla mina kompisar hade börjat i Märsta gymnasiet. Så efter halva tvåan då bytte jag till Märsta gymnasiet. Jag kände såhär, men det hade varit skönt att gå ut den här skolan och såhär, för det är en merit att ha gått där typ såhär. Men jag trivdes verkligen inte och min mamma som sagt stöttade mig i vad jag ville göra och sa, men om du vill byta så byt skolan. Så då bytte jag till Märsta gymnasiet i halva tvåan och tog studenten där och strax innan studenten då började jag festa väldigt mycket. Det här kanske jag också ska ta första fyllan. Skolavslutningen i nian, då drack jag alkohol första gången. Vart fullast av alla. Kommer inte ihåg någonting. Så att den här liksom beroendegenen som finns, det är inget bullshit att den är liksom ärftlig även om man har liksom växer upp under bra miljöer. Det är inget bullshit, den är verkligen liksom ärftlig. Sen, man ärver ju en sårbarhet.
Men inte en gen på det sättet.
Nej, precis. Men, så att jag vart ju fullast av alla. Och jag drack inte sen alltså mera än någon annan. Det var vid några så här få tillfällen liksom skolavslutning och sådär. Men det som var så tydligt var att alltså jag var full, så alltså det var inte så att jag gillade den där känslan eller någonting. Men sen när jag då gick i slutet av trean där vid studenten och sådär, då började jag festa väldigt mycket. Det var studentfester, jag fyllde 18. Det vart vilda fester. Mina föräldrar hade sparat massor med pengar av mig, åt mig som jag fick när jag var 18. Så jäkla dumt. Ja, men du vet, festade upp alla de pengarna. Där så, jag vet att en tjej sa till mig strax innan studenten, såhär, då hade vi varit något på studentskiva. Jag varit fullast hela tiden. Och jag vet att hon pratade med mig så att jag hade typ, vi hade varit på någon studentskiva på... Kom inte ihåg vad det här stället hette då. Kom ihåg vad hette det?
Ni kommer inte ens härifrån.
Nej, just det. Ja, men skitsam. Och du, jag är så mycket äldre än dig. Så. Ja, men det var ett ställe som låg på Drottninggatan eller Kungsgatan som heter Karlssons eller Kickis. Ja, men skitsamma. Vi hade varit på något ställe. Och jag hade...
Karlsson. Det var där det hände.
Ja. Men jag hade varit jättefull och typ så här alltså jag skulle kissa och hade typ alltså ramlat och så här, mina byxor alltså jag hade typ visat hela snippan och du vet så här, men hade skämt ut mig liksom. Och jag vet att hon pratade med mig om det att vad hon såg, vad som hände med mig när jag drack, att jag alltid varit fullast och sådär. Och jag gick i försvar direkt.
Såklart.
Ja. Så där när jag var 18, då började det väl liksom så att vilda fester och sådär. Jag tog studenten och sen så var det all in. Jag testade ecstasy där också. Jag kommer inte sen berätta jättemycket om liksom hela snurret. Men det var där jag var ju som sagt 18 då när jag testade en drog. Alltså alkohol är också en drog, men när jag testade narkotika första gången.
Det är olagliga liksom.
Ja, men precis. Ja. Och när jag testade ecstasy första gången så var det också en så här, alltså alkoholen var ingen så här wow-känsla, men ecstasy var verkligen så här, alltså shit. Alltså... Ni som är beroende, ni fattar vad jag menar.
Ja. Mina ögon.
Alltså den där känslan. Mm. Och observera då. Jag flydde inte från någonting som var jobbigt. Och jag, alltså det här har jag gått igenom så mycket med så olika terapeuter och i terapier och på behandling. Så här. Jag flydde inte från någonting som var ohanterligt. Mm. Som de flesta gör. Man flyr ifrån att man liksom blir försummad hemifrån eller övergrepp. Det var inte så. Utan det var en nyfikenhet. För det är också någonting, det ligger säkert i mitt DNA. Alltså att jag vad ska jag säga? Att det finns någonting i mig som hela tiden söker efter någon spänning.
Något eller driv liksom.
Ja, precis. Men jag var som sagt nyfiken och vart helt såld på den där ecstasyn. Helt såld. Alltså, ja, det går knappt att liksom beskriva den känslan. Och det tror jag också så här, kan skilja på en beroende person som kanske har den här genen och en van, nu ser jag inte för lyssnarna mig, men jag gör så här med situationstecken på en vanlig person.
Mm.
För de här som jag festade med liksom, runt den här tiden och sådär, de gjorde ju också det. De tog ecstasy och kokain och så här. Sen så gick ju de över till, deras, till normala liv och utbildade Exakt. Sig och skaffade familj och sådär. Jag höll på så här några år. Det var hotell, det var ecstasy, det var kokain, det var Stureplan, jäda jäda. Sen träffade jag faktiskt en kille efter något år. Sådär. Och det här är också så här som jag har också, det här tog, alltså det har tagit många år och många års jobb med mig själv, att jag förstår att han också har präglat med, att det präglade mig till vad jag hamnade sen. Absolut inte att han var elak eller destruktiv eller något sånt där. Men jag träffade en kille. Jag började jobba på krogen här också som bartender. Jag utbildade mig som bartender och jobbade på krogen. Och krogen är också så här, det kom innan liksom, när jag var ute så här mycket. Så det har också varit en inkörsport till mig, att jag jobbade i restaurangbranschen. Och den här killen, han var bra på alla sätt. Alltså jag lugnade ner mig när jag var med honom. Han ägde det här stället. Han tog själv inte droger, men han drack ganska mycket. Som alla krogfolk gör. Men där, han var syrian. Och jag var aldrig accepterad av hans familj för att jag var svensk. Och som sagt, han var inte på något sätt elak mot mig. Men den tiden jag var med honom och de åren som jag var med honom. Att hela tiden få höra och veta att jag inte duger för hans familj för att jag är svensk. Att inte vara medbjuden tillsammans. För som jag berättade också, jag har ju alltid haft så här, familjen är viktigt för mig. Liksom, och, så här. Och eftersom jag visste då, jag vet att jag är en bra tjej. Jag är en bra kvinna. Och att få höra att jag är dålig, att jag inte kommer från den kulturen och sådär, det präglade mig. Jag har förstått det mycket, mycket senare sen jag har jobbat med mig själv. Alltså att där satte en grund för en jättelåg självkänsla. Alltså jag har varit nerbruten i den relationen. Inte alltså direkt av honom.
Nej.
Alltså, utan av liksom den här kulturen och hans mamma och hans familj. Jag var aldrig medbjuden på bröllop. Ni vet ju syrianer, de har ju alltid såhär. Alltså vi fick träffas i smyg. Alltså under jättelång tid. Och det gjorde någonting med mig. Så att, och det är också så här, när jag fick så här, det var som en aha-upplevelse att jag har suttit och liksom letat massor med så här, från min familj och barndom, men bara, det här alltså har satt sina spår. Och fick en, som sagt, en jättelåg självkänsla. Förlåt. Av att, nej men gud, det är ingen fara. Hej lilla Plutt.
Vad gör du?
Så när det tog slut mellan oss, då, hörni, ja.
då
jävlar.
Då gick Sara Lötbom, som hette på den tiden, bananas. Nej, men då, alltså då var det liksom så destruktivt allting och det gick så snabbt för mig. Alltså, sparpengarna och allt det här, liksom, det var ju borta liksom för länge sedan. Jag började festa jättemycket och använde kokain i typ varje dag. Och ni vet själv vad det kostar. Så att i det här också.
Förlåt, så, jag ska bara gå ut med
det
här lilla barnet.
Ja, men det är ingen fara. I det här så skapades också en kriminell identitet hos mig. Jag började sälja droger. Och jag hade något så här mantra att så här, jag ska inte vara där påsen är. Påsen ska vara där jag är. Alltså, så att det där, den kriminella identiteten, liksom, att jag har varit någon, alltså jag var ung tjej på den tiden som sålde de mängderna. Alltså det var inte så vanligt. Liksom. Så att jag hittade min liksom, roll där. För att knarka så mycket, då krävs det ju väldigt mycket pengar. Och det krävdes att jag sålde mycket. Men det här var ju också bara så här, det var under en period som det gick att hålla på så här. För sen började konsekvenserna komma. Man knarkar mer än vad man säljer. Och allt vart liksom... det började komma konsekvenser. Jag var psykotisk. Jag började använda verktyg. Allt det här, det känns liksom... Det var första fängelsestraffet kom. Jag var dömd för narkotikabrott. Och
hur
allt
gammal var
liksom,
du när du fick sitta första gången?
24. Dömdes jag första gången. Eller om jag var 25. Men, och där gick det väldigt snabbt. Från mitt första fängelsestraff till att jag började använda verktyg. För jag var ju den här Stureplans-tjejen. Alltså jag var inne på alla innekrogar, det var efterfester, det var kokain. Jag skulle aldrig bli någon som höll på med sprutor. Jag skulle aldrig bli liksom en smutsig pundare. Jag skulle aldrig bli, fast jag var ju det redan där. Mm. Alltså,
i själen. I,
precis. Ja. Men alltså, om man tar kokain varenda dag liksom. Ja. Alltså, vad spelar det för roll?
Exakt, hur man tar det.
Hur man tar, precis.
Kan du inte säga vad du blev kallad?
Ja, men ja, det, jag kommer till det. Psyksara. Ja. Nu var jag Stureplan Sara. Så att jag brukar förklara såhär, hur det såg ut. Att såhär, jag gick från en partyprinsessa på Stureplan till en heroinmissbrukare på Plattan. För det var det jag hamnade slut. Det följde år sedan av liksom, ja, men fängelsestraff, psykoser, jag hamnade på psyket. Jag brukar dock säga så här, att när jag hittade heroinet så var det en räddning. Och det låter jättesjukt, men det var en räddning för att jag hade blivit så skadad av allt centralstimulerande som jag gick på. Alltså jag hamnade på psyket hela tiden. Läkarna sa åt mig så här, om du inte slutar att injicera kokain och amfetamin så du kan fastna i de här psykoserna. Och man vet att någonting, att man blir så sjuk av någonting, man mår så dåligt av någonting och man gör det ändå. Alltså det är verkligen vansinnigt och det är verkligen så här signifikant för beroendet.
Ja.
Och ändå så gjorde jag samma sak. Det var så jag kom i kontakt med heroinet sen. Och då bara allt försvann. Alla de här nojorna, rösterna, allt bara försvann. Så att det är fel att säga det. Men på ett sätt så var det en räddning. Sen hade det också kunnat blivit min död.
Ja.
Men det här alltså känns inte som att det är så mycket att snacka om. Det var, ni vet själva hur det ser ut där ute. Ja, ni vet själva hur det ser ut. Det är bara äckligt och skitigt. Och som sagt, från att ha gått till en liksom partytjej så gick jag till en sprutnarkoman som ja, men till slut, alltså från att ha sålt väldigt mycket knark och sådär, till att liksom gå in och sno en oxfilé i någon Ica liksom, för att få till min morgondos liksom. Och det är så.
Förlåt,
där
jag skrattar, men det var för jag,
det är så ändå så helt normalt.
Ja exakt.
För det som skiljer den, jag tänker så här, alla vi som är beroende. Även om jag har aldrig varit någon Stureplansbrud.
Inte jag heller.
Och började rätt mycket på botten. Men oavsett vilken botten eller start man har så går den i alla fall för alla neråt.
Exakt. Ja. Exakt.
Det är det som gör att liksom så här, okej, du är en beroende.
Exakt.
Ja.
Och jag, oavsett liksom, hur högt fallet är.
Exakt.
Så går det.
Alltså ni vet, jag var så mycket i förnekelse för att jag hade ju en lägenhet, jag bodde på Gärdet.
Exakt.
Jag hade den där lägenheten, alltså jag tror att om det är någon som jag tror att hela stan har varit i min lägenhet. Alltså från Stureplanstiderna.
Om inte annat är psyket på Sara.
Ja, precis. Från liksom, de glassiga tiderna på Stureplan och till liksom det smutsiga livet. Det var egentligen smutsigt både två, men ni fattar vad jag menar. Ja. Jag hade en lägenhet på Gärdet och den där lägenheten lyckades jag behålla nästan genom hela min aktiva tid. Det är kanske därför jag också har klarat mig från mycket övergrepp. Och liksom så här, jag har alltid haft mitt eget boende, jag har alltid driftat till hyran. Jag har inte levt på SOS, det fick jag göra sen då när det var dags att be om hjälp. Men alltså, jag har alltid driftat mig till hyran och det är också det här alltså, drivet som jag också tror kommer från min pappa och min familj. Liksom så här, jag alltså, har ett driv, alltså ett företagande som man kan lägga på bra saker och dåliga saker.
Såklart.
Och också en självkänsla.
Ja.
Som du kan ha fått med dig från
den grunden fanns där. Och sen så som jag sa, som jag har, det här har jag upptäckt på senare år liksom, i min, liksom, när jag har jobbat med mig själv, gått processutbildningar och sådär, att den här relationen har nog tagit mer skada på mig än vad jag trodde från början. Alltså det här att inte duga, att inte, alltså den, jag bröts ner väldigt mycket där, min självkänsla och min syn på mig själv, och att jag ändå var i den där relationen ganska många år utan att liksom bli accepterad. Så att det kommer så här aha-upplevelse, för det hade jag ingen aning om för några år sedan liksom. Men när vi gjorde Aldrig backa, då det pratade inte jag med Åsa Blank om, att jag trodde att den hade präglat mig. Så det här, det är också så häftigt med liksom egen utveckling och att jobba med sig själv, att man hela tiden
alltid kan komma något
men
liksom.
Så det kan jag säga idag att det har haft en betydelse. Men hur som helst så hade jag då alltid min lägenhet kvar tills mitt sista fängelsestraff. Då hade jag inte folk längre som kunde prisa hyran medan jag satt. Jag hade inga pengar. Alltså jag liksom hade förlorat allt. Värdighet, allt. Så att jag blev av med min lägenhet. Och då har jag också träffat Gibbe precis. Alltså jag och Gibbe möttes i den totalt värsta misären. Jag hade bara gått på heroin i några år. Han hade gått på heroin i 20 år.
Och överlevt. Det är så.
Ja, Alltså vi träffades verkligen så här, mitt i all misär. Det är sjukt att kärlek kunde blomstra upp. Men jag vill också säga det är ingen kärlek som hade kunnat växa sig stark om vi inte hade fått hjälp sen. Men hur som helst då jag satt mitt sista fängelsestraff. Fick ett brev av Gibbe.
Ja just det.
Ja, det här, jag vet, det här kanske var näst sista eller sista. Skitsamma, jag gjorde några fängelsestraff på ett och samma år. Bara inut, så här, stölder och så här skit. Men det var näst sista eller sista så fick jag ett brev av Gibbe. Då han skriver så här, jag vill verkligen något annorlunda med dig. Kan inte vi ta hjälp och åka på parbehandling? Så här. Ja, och jag sitter i min cell. Mm. Och jag läser brevet. Och jag bara, blir så förbannad. Alltså innerst inne så blir jag ju glad. Men jag bara knygglar ihop brevet, kastar det. Och bara, alltså vadå åka på behandling och så här. Och det handlade ju om innerst inne att jag var så här, får han reda på vem jag är på riktigt så kommer han aldrig älska mig. Mm. För att jag hade sånt jävla självförakt och sån låg självkänsla. Även om jag inte hade det från början. Så tar ju självkänslan skada när man lever ett sånt här liv i aktivt missbruk. Ja. Allt som man blir utsatt för, det man utsätter andra för. Mm. Ja, men alltså sitta och liksom hugga sig i armen eller i halsen. Liksom, hur slår man upp ordet självkänsla i ordboken så handlar det om att kunna tillgodose sina behov. Kan vi tillgodose våra behov där ute? Nej, inte direkt. Så jag var ju bara så här, får han reda på vilka snubbar jag har varit med, får han reda på vad jag har gjort, då kommer han aldrig älska mig. För att jag trodde att det finns ingen som kan älska mig. Och då också så levde jag väldigt mycket av att så här, genom min kropp, alltså få bekräftelse av män via min kropp, att jag trodde att jag bara dög liksom för det. Mitt utseende och min kropp, alltså jag hade liksom inget värde. Var på det här jag sa från början att jag jagade bekräftelse hos män liksom. Så jag trodde, får han reda på vem jag är? Alltså han tycker att jag är en snygg tjej och så här, men får han driftig reda på vem jag är? Ja, driftig och snygg liksom. Men
på näsan och lite så här cool typ.
Ja. Men får han reda på vem jag är på riktigt så kommer han inte älska mig, för det finns ingen som kan älska mig. Så att jag skrev till brev till honom
och efter att hade knycklat ihop det där.
Ja, jag hade knycklat ihop det där och bara skitsne. Sen gick det ett tag, så läste jag det igen och så knycklade ihop det igen och så här. Men sen så skrev jag ett svar att, men självklart, det är klart att vi ska åka på behandling och så här, men vi knarkar klart sommaren först.
Mm. Vi skulle mucka den berömda sommaren.
Ja. Det är så jävla schysst att knarka på sommaren, inte på vintern eller vadå? Ja. Alltså, man bara.
Så att jag skrev ett svar, vi gör så här, klart vi ska göra det, men vi knarkar klart sommaren. Det vart som jag ville. Vi hann dock inte knarka klart sommaren, tack och lov, för då hade vi inte överlevt. Men den 5 juni 2013 där började ju våran tillfrisknande resa. Så då la vi in oss på avgiftning. Vi hade en samplanering med våra socialtjänster. Vi skulle åka på parbehandling. Efter vi hade varit på behandling så skulle vi få en träningslägenhet. Och från början så var mycket därför som vi åkte.
Lägenheten?
Alltså, ja, men då får vi någonstans att bo och så kan vi knarka i fred. Jag var så här, jag ska bara sluta med hårset. Alltså, för det är det som har förstört mitt liv. Det andra var ju absolut inga problem.
Psykoserna?
Nej. Ja. Det var ju inga problem.
Ah. Ja. 2013, jag åkte ju också iväg då på min
första behandling. Ja, jag vet.
Jag behöver inte köra min. Det är mitt i underliv har ungefär varit som Sara, fast utan Stureplan.
men ju det här musik Sara, jag kan ju dra det.
Så jävla kul.
Det är jag bara alltid den.
Ja, det gör inget. När jag beträffade varandra, då hade han, jag kommer inte ihåg om det var Viktor Dialogisk Viktor som han hade frågat, så här, vem är, för vi känner ju varandra också sen den här tiden, sen långt tillbaka. Eller om det var någon annan. Jag kommer inte ihåg. Det var någon han hade frågat så här, vem är den här blonda tjejen som bor på Gärden? Som bor på Gärden.
Men den där snyggingen.
Då hade någon så här, va? Vilken blond? Ja, men hon som bor på Gärden. Jaha, ja, men du menar Syksara. Alltså,
så jävla bra.
Så från att ha varit den där driftiga tjejen som sålde jävligt mycket droger för att vara tjej och liksom inget knas med polisen eller någonting. Jag har sett oskyldig ut. Liksom. Jag klarade mig länge innan jag torskade. Så från att ha varit den till att vara känd på stan bland de värsta pundarna. Typ, Sara.
Syksara.
Ja, att vara Syksara. Och han bara, vadå Sara?
Ja, henne kan
Och som sagt, jag var jättesjuk. Alltså jag var jättesjuk på den tiden i psykoser och sådär. Men när jag träffade Gibbe då hade ju det här gått över. För då hade jag också börjat med varor och sådär. Mm. Så att han behövde väl inte uppleva så jättemycket. Förutom när vi tog uppåt ihop. Då fick han ju se Syksara.
Oh. Nej.
Men ja, och där så började ju vårat, där la ju grunden till vårt liv som vi har idag. Jag och Gibbe. Vi var på behandling och var där i 9 månader. Fick jobba med oss själva. Var och en. Alltså jag gjorde min behandling och han gjorde sin behandling. Liksom, fast vi bodde tillsammans. Och sen så flyttade vi hem. Vi hade träningslägenhet och då kom ju Kris in i vårt liv. Jag hade träffat Kris tidigare på anstalt. Och jag tänkte så om de där Kris. Och här kom också så här, för när vi skulle åka från behandling. Jag måste bara kolla tiden. När vi skulle åka från behandling så var det så här, men man behöver ju någonting att göra. Man behöver ju en sysselsättning. Och jag var så här, men jag ska bli hemmafru. Alltså jag var ju kvar här liksom. Jag ville bli som min mamma. Ja. Och liksom, jag ville ha barn, jag ville bli hemmafru. Men min ekonomi tillgärt inte. Alltså hade jag levt i missbruk så där många år. Jag hade ju skulder och allting. Ja, så min terapeut bara, okej, men alltså, kommer ni klara det ekonomiskt då? Och jag bara, nej, det är ju klart så här. Så jag bara, men vad ska jag göra? Och du vet, ni vet ju hur det är när man blir drogfri. Man vet ju inte vad man har för...
Man vet inte ett skit.
Man vet alltså, inte vem man är, ingenting.
Nej, inte nej ingenting. Bara, ja, men verkligen.
Någon har plockat, eller man har valt bort allt, eller någon har tagit bort allt.
Ja.
Ja.
Och så vet jag att min advokat sa så här till mig, Sara, du borde skriva en bok och döpa den från Hollywood till Plattan. Alltså, ja. Du har så mycket att så här, berätta om och förmedla till alla människor. Du har en unik historia. Du har inte de här vanliga, så här, de som skriver en bok så här, men uppvuxen i betongen, började knarka, träffade Jesus och vart frälst. Alltså, jag har en liten annorlunda. Ja, men alltså, så. Så han bara, du borde skriva en bok.
Mm.
Och jag fick höra så här, men du har så mycket att ge och du har så mycket erfarenhet. Och så här. Jag bara, ja, men jag vet inte. Vad kan jag? Och så här. Och från början så hade jag... Alltså när man kommer in i behandling, jag hade ju jättelåg självkänsla och allt där. Sen så när jag började så här, började tillfriskna och började så här, tillgodose mina behov. Och här tror jag också att grunden, alltså jag hade alltså haft jättemycket grund från barndomen, spelar roll här. Ja. Att jag kunde liksom, alltså få reparera den här självkänslan. Liksom. Om jag började få en ganska bra självkänsla och vet att jag är ändå en okej person som duger. Men självförtroendet däremot, som annars hade varit på topp, att jag visste, jag var driftig, jag kunde det här. Då var det så här, men vad kan jag egentligen? Jag kan ingenting. Alltså jag är duktig på bedrägerier. Jag fick inte ett kort någonstans för jag hade blåst varenda bank. Alltså jag säger, ja, men vad ska jag göra? Jag klarar inte av någonting. Nej. Typ.
Mm.
Då bara, men de där Kris, de hade ju schyssta liv.
Mm.
Och så kom jag till Kris. Och sen har jag blivit kvar där nu i 10 år. Men där började resan och jag började göra praktik på Kris och sen så började jag jobba där. Först så hade jag Kris som en, det var så viktigt för mig. Alltså det var en livsviktig funktion i mitt liv. Alltså jag kom dit varenda morgon. Alltså jag hade en plan liksom. Jag var verkligen så här, jag vill inte tillbaka. Alltså från början när vi åkte på behandling så var det så här, men vi åker för att vi ska få lägenhet och jada jada. Men sen när vi hade varit där ett tag och när jag bara fick mitt så här första andliga uppvaknande, så här, jag började se Gibbe på riktigt, hans ögon. Jag bara, shit, jag har inte sett dem utan att vara morgonabstinenta. Det här att jag var rädd för att han inte skulle älska mig. När vi började öppna upp för varandra, vilka vi var, när jag började kunna berätta om mina liksom, trauman som jag har varit med om i missbruket, på banan, vilka snubbar, klart att man inte berättar kanske detaljer, men att så här, jag har varit med den här, jag trodde inte att du skulle liksom, och att han stod kvar.
Och jag bara ryser.
Jag kan sakna den här tiden på Ulfshyttan även fast jag är på en annan plats i livet idag.
Det är synd att det inte finns kvar så mycket sköna parbehandlingar.
Verkligen. Och om det är någon som lyssnar på det här från socialtjänsten eller något som är emot parbehandling, så kan jag säga nej, jag hade aldrig varit där jag är idag om vi inte hade fått åka på parbehandling. Alltså jag hade aldrig varit det. Vi hade inte åkt iväg från varandra. Alltså någon, vi hade dött. Sen vet jag att det är jättemånga som inte klarar på grund av att det är, alltså, det är mycket destruktivt och liksom mycket destruktiva relationer och många män som liksom utnyttjar kvinnor och sådär. Det blir inte bra, men man ska få prova, för det finns faktiskt par som
det går bra för.
Precis.
Lyckas tack vare att de
så att jag önskar att fler kunde få parbehandling och att man får prova i alla fall. Men det här gick ju inte så bra. Liksom. Mm. Det är ju många våldsutsatta som kanske liksom lever ihop med sin förövare och så här. Och man upptäcker sen att det här är inte bra, men Gibby är världens bästa människa liksom. Så att jag är så glad att vi fick göra det. Och sen började vi bygga upp vårt liv. Alltså vi, som sagt, här kom också mitt driv, att jag hade så här mål. Ja, vi ska ha det här och här, jag vill bli skuldfri, vi vill ha eget företag, vi vill ha det här, vi vill ha det här. Alltså båda vi alltså hade en sån stark vilja och stark önskan om att bli produktiva samhällsmedborgare. Så att vi började att bocka av våra mål liksom, en efter en. Alltså, ja, men körkort, anställning på Kris, eget kontrakt, skuldfri, utbildning, Gibbe utbildade sig först, alla de här grejerna, och framförallt det som jag hade drömt om hela livet, att när vi fick Milena. Ja. Mm. Det var ju alltså min lilla flicka.
Wow. Tänk att,
för det trodde ju inte jag. Mm. Jag trodde ju inte, det har jag också pratat om förut, men jag trodde ju inte att det var någonting som jag var rädd för. Det var så här att jag hade en öppen dörr där. Att man brukar säga att man har så här, inte har stängt dörren om vissa saker. Och jag var så här, om inte jag får barn, då vet inte jag alltså vad, om jag ens vill, kommer vara, fortsätta vara drogfri eller så här. Så att vi fick ju två missfall innan henne. Mm. Så att, och det var ganska tidigt. Då hade vi så här, något år liksom. Så att det var tidiga, alltså prövningar som vi fick tidigt liksom, i tillfrisknandet. Och jag var så här, nej men jag har knarkat bort de här möjligheterna. För jag hade ju inte haft mens på flera år. Den kom ju ganska snabbt tillbaka så fort jag var på behandling liksom. Mm. Men jag hade inte haft det på flera år. Mm. Så jag var så här, nej men jag har väl knarkat bort de här möjligheterna. Och sen när jag fick missfall var jag också så här, här får jag straffet för hur jag har behandlat mig själv och min kropp under de här åren. Oh. Ja, och sen då så... Ja, men så sa man till mig på mödravården att så här, två missfall är normalt. Det är jättenormalt bland alla. Liksom.
Okay.
Mm. Mm. Och missfall, alltså nästan alla kvinnor får ett missfall någon gång. Det är jättevanligt. Och två upprepade, alltså två i rad är också jättevanligt. Men det tredje är inte det.
Mm.
Så då, jag har alltid haft någon så här stark inre så här tillit. Så när jag var gravid med Milena så var inte jag orolig för att det skulle vara missfall. Mm. För att, jo men lite såklart från början. Men jag var så här, ja men det tredje gången. De har ju sagt att två gånger är normalt och inte tredje. Och hon kom på tredje försöket. Mm. Det var därför jag trodde att det skulle bli likadant nu med Million. Mm. Men han kom ju inte förrän efter fem gånger.
Oh,
men hur som helst så fick vi Milena och av vår största lycka. Liksom.
Men visst, det här med missfall. Visst, tror, du har väl sagt någon gång att också det här med att du har ju sånt himla immunförsvar.
Ja, det visste jag inte då.
Nej, nej.
Och för det... fick jag reda på, eller, och det, jag vet inte än heller om det är så, men det kan vara så. Mm. För de kunde inte ta de testerna eftersom jag hade börjat med, ja det där är en annan historia. Jag tror att vi kan lyssna på det. Det finns ett avsnitt där jag pratar om det.
Ja.
För jag gick ju och fick sån här dropp nu med Million för att hålla fostret kvar utifall det är så att jag har ett överaktivt immunförsvar.
Just det. Så,
ja, men hur som helst så fick vi henne och det var vår största lycka liksom. Mm. Och sen så flöt livet på. Alltså vi uppnådde mål efter mål efter mål. Så var vi med Aldrig backa ju. Mm. Och här så finns det ett avsnitt om när jag hamnar i min återfallsprocess.
Ja.
Vi har ju gjort ett helt avsnitt så jag tänker inte dra den nu. Vill, jag kan kolla nu på en gång om det är någon som lyssnar och bara ja men gud jag vill veta vad som hände.
Mm.
Ska vi se vilket avsnitt
det är. Inte så många gånger sen.
Nej det är det inte. Det var ju... Oj, nu måste jag ta bort flygplansläge.
Ja, och det är väl första avsnittet också. Då pratar du också om den destruktiva relationen.
Ja, jag kommer, mitt avsnitt nummer... Vänta.
Det var först... Hela återfallsprocessen var inte bara den här destruktiva
relationen. Nej, exakt. Exakt.
En sekund så ska jag...
Det var sluttampen på den här.
Precis, nu ska vi se.
Ja, men det var väl typ det. Alltså så här innan du vaknade upp och tog tag i skiten.
Nu ska vi se.
Vad ligger du... Ni får, jag kan passa på under tiden och be om ursäkt till alla lyssnare så, om ni har, får höra allt där. Det är Lilleman som
världens gulligaste ljud ju.
Ja. Nu ska vi se avsnitt. Där. I avsnitt... nu ska vi se.
Heter det?
Nej, det var väldigt... Det måste ha blivit jättepopulär om den har gått så här. Nu ska vi se.
För det är ju jag var med i det.
Ja.
Avsnittet.
Jag vet inte om jag var. Jag kommer inte
ihåg. Jag tänkte att ni har ju kört längre än...
Ja, lite. Men inte så mycket längre.
Nej, du har kanske inte börjat se...
Nej.
Nu ska vi se.
Några avsnitt bara. Sen kom du.
Okej. Okay. Jag skulle bara gästa först. Väl?
Ja. Mm. Det skulle jag också.
Nu ska vi se.
Vi stannar kvar.
I avsnitt två i alla fall, där berättar jag min historia för eller min historia från en destruktiv relation. Det är avsnitt två i podden. Där pratar jag också om min återfallsprocess. För att det var ju i mitt återfall, eller i återfallsprocessen ska jag säga. Alltså jag, själva kemiska återfallet var ju bara en dag. Mm. Men återfallsprocessen så var jag med den här personen som jag pratar om i avsnitt två. Så där kan ni höra det. Och om själva återfallsprocessen är avsnitt 26. Förlovning, återfall och sjukhusvistelse i Turkiet. Mm. Och där kan ni höra om mitt återfall och återfallsprocess. Som jag hamnade i någonstans när jag hade en 4-5 år. Efter aldrig backa och jag var med i massa tv-soffer och fokus på mycket annat och sådär.
Mm.
Och livet idag, jag pratar ju också om det där, vad som hände sen efter återfallet och jag har tagit mig tillbaka. Jag hamnade som sagt i en återfallsprocess och i en jättedestruktiv relation i ett halvår. Och efter det så fick jag ta mig tillbaka då till livet igen. Back to basic och göra det som fungerade från början.
Mm.
Och det är de här, alltså sista, det är 5 år sedan nu då, som jag har fått alltså ett ännu bättre liv. Okej, vi har fått miljon alla. Alltså, alltså det är, han är den största, alltså fått ett syskon till Milena, det är liksom... Ja, men jag pratar ständigt om min lycka, om det. Så att, alltså, vårt liv har blivit ännu mer. Alltså, först tillfrisknandet, att ha fått en djupare liksom, dimension i det. Jag och Ibba har fått en ännu starkare kärlek till varandra. Alltså på en djupare nivå. Det är så svårt, för jag vet inte vad jag försöker tänka vad jag berättade om i det avsnittet, så att jag bara ska knyta ihop säcken här då. Men på de här 5 åren så har det hänt väldigt mycket. Jag har gjort klart mina utbildningar som jag fick då avbryta för att jag var väldigt sjuk när jag gjorde min första grundutbildning till behandlare. Den fick jag avsluta, eller göra klart. Mm. Jag fick avsluta den, jag var utskriven ju för att jag var, klart man inte kan jobba med människor när man själv är jättesjuk och liksom lever i en destruktiv relation och tror att man ska hjälpa andra kvinnor och andra människor. Så då fick jag avsluta eller hoppa av den. Och sen så fick jag göra om och göra rätt sen efter mitt återfall. Så då fick jag, jag hade 2 års drogfrihet, så fick jag göra om den eller slutföra den. För jag hade gjort klart hela utbildningen, så jag fick slutföra den. Ja, bara göra liksom sista veckan och sådär. Och sen så ett år senare så gjorde jag ju metodutbildningen, alltså utbildade mig till beroendeterapeut. Och sen så utbildade mig i sorg. Så jag har utbildat mig mycket de här senaste åren efter återfallet och det. Och jag har fått den absolut största vinsten som är Miljon, ett syskon till Milena.
Mm.
Och det har också varit otroligt, otroligt mycket smärta innan han kom. Alltså otroligt mycket där jag verkligen så här kämpat att liksom inte plocka upp, eller jag har inte behövt kämpa att inte plocka upp, alltså, men jag har behövt kämpa att hantera livet liksom, och hantera den smärtan utan att ta till någonting annat.
Exakt.
Alltså fly iväg i saker och sådär. Så att ja, 4 missfall innan han kom och nu är han 1 år och mitt liv är så fint och så fantastiskt. Jag har fått tillbaka min älskade BFF också som sitter här i studion. Nya vänner, nya bekantskaper. Jag har också varit med om förluster det här året. Jag ska alldeles strax avsluta för jag har hållit på länge här. Men livet är ju livet. Det vill jag också så här förmedla till dem som lyssnar. Jag har ett fantastiskt liv idag. Jag är så, så tacksam till allt jag har. Till min familj framförallt, till mina barn. Till att vi kan leva det livet som vi gör, jag och Gibbe och vår familj. Till att jag kunde hitta tillbaka till livet. Att han förlät mig. Så tacksam. Men också som jag sa när ni frågade hur jag mådde idag. Men jag mår bra och dåligt. Alltså livet går upp och ner. Som jag också har pratat om tidigare. Jag har haft en del förluster som har tagit jättehårt på mig det här året. Och det jag vill förmedla med det är ju att man fortfarande kan ha ett fint liv. Och framförallt hålla sig clean oavsett vad som än händer.
Exakt.
För att jag tror att många som kanske också inte är så här, kanske som insatt i beroende sjukdomen och så här, tror jag oftast att det är de yttre sakerna liksom. Men jag hör många som inte liksom har hittat en djupare, som inte kanske jobbar så mycket med sig själv, som men jag har det går bra för mig nu och jag har jobb och jag har lägenhet och jag har det här och så där. Ja, men sen då, om man blir av med jobbet eller om man är med om ett dödsfall, Alltså sådär. Vad händer då? Då har man ju oftast inget skydd. Då går man tillbaka till det enda man kan. Så att jag är otroligt tacksam att jag har ett program att leva efter. Jag kom också på nu så här att jag... Också en jättestor förlust som jag haft i livet. Det var ju när min mamma dog. För att inte fastna i det för länge. Vi har på en timme, 10 minuter. Jag måste snart gå till avslut. Men när jag tappade allt förstånd. Liksom. Alltså när jag började med kriminalitet. När jag började injicera allt den här perioden. Liksom, och när jag hade gjort slut med den här killen. Då tappade jag också kontakten med min familj. Jag hade inte kontakt med mamma och dem på några år. Så sen när vi varit drogfria, jag och Gibbe. Och vi hade varit på parbehandling och skulle flytta hem. Och så här, då tog jag kontakt med mamma. Då hade jag inte träffat henne på flera år. Och som ni sa, som jag alltid... Jag hade ju sagt till Gibbe att så här, min mamma, alltså hon är så snygg. Och du kommer inte tro att hon... För hon var ju ändå, hon var nästan 80 år då. 75, 74 måste hon ha varit här då. Så jag bara, du kommer aldrig tro att hon är över 70 år. Liksom. Hon är så fräsch. Och, liksom så här. Och när vi träffade min mamma sen, när jag hade inte träffat henne på några år, då fick jag en chock. Alltså jag fick ju en chock. Då hade inte jag sett henne på några år. Jag såg hur sliten hon hade liksom blivit. Jag såg att hon hade börjat dricka alkohol. Det missade jag också att säga tidigare. Att min mamma har ju också varit med om stora förluster. Min pappa dog ju. Liksom, och sådär. Ja, jag känner att det viktigaste har väl ändå kommit med i den här livshistorien. Men det är några saker som jag missat. Men min pappa dog. Så mamma behövde ju hantera mycket förluster. Både när hon förlorade min pappa. Mm. Sen förlorade hon min syster i cancer. Och så mig ut i missbruk. Vilket gjorde såklart att hon också det har tagit av. Så att jag såg att hon hade börjat dricka. Och det gjorde så ont i mig att såhär, se hur det hade tagit på henne. Och jag skuldbelade mig själv jättemycket. Såhär, gud, jag har inte funnits för mamma när pappa dog och min syster. Och såhär. Jag hade otroligt mycket skuld på mig själv för att mamma hade mått så dåligt. Liksom. Så att hon var ju överlycklig. Sen när jag fick Milena och du vet, hon fick... jag fick ge henne ett barnbarn, jag fick alltså ge henne flera liksom drogfria år och sådär. Det är dock en sorg med att mamma också hade börjat liksom använda alkohol. Sen gjorde inte hon det när vi var där och hälsade på, för jag fick sätta en gräns liksom, och sådär. Jag kan tyvärr inte komma hit och vara här med min familj om du väljer att dricka. Jag förstår att du har haft det jättetufft, mamma, men det här är vad jag ser liksom. För det är också svårt känna att så här, komma alltså, efter allt som hon har fått stått ut med.
Ja, och sätta krav liksom.
Precis, men jag kände ändå att så här, jag behövde göra det liksom, för min familjs skull och mina barn. Så att jag och mamma fick ju tillbaka en jättefin relation, och hon och Milena fick en jättetajt relation, men det var synd att hon inte slutade dricka. För sen när hon dog, hon dog 2019 när jag precis hade kommit tillbaka efter mitt återfall. Och då dog ju hon i badkaret och var full. Så att sjukdomen tog ju livet av henne också, kan man säga. Mm. Eller kan man säga, så är det ju. Och det är en stor sorg i mig, verkligen. Ja, men ja. Så att, och det fick jag också hantera, hennes bortgång och sorgen i det och smärtan i det. Och sen alla missfall. Så det har varit tuffa år också, men det jag vill förmedla också är att det verkligen går att ta sig igenom. Och som sagt, idag är jag så lycklig över mitt liv. Så tacksam och så lycklig till allt jag har och till min familj och ja, till er och allt.
Till allt. Fina du.
Ja. Tack snälla för att
tack verkligen för rysningar och lite tårar och ärlighet, öppenhet, allt.
Men tack. Jag har ju dragit den så många gånger och pratat om mig och mitt liv och allt, min återfallsprocess och allt, så att jag blir ju inte så berörd idag när jag pratar om det här. Alltså det har gått igenom det så mycket, men det är ändå fint att men få förmedlare. Och så jag tror ju så att men alla vet allt det här.
Men så nu kanske alla vet. Eller snarare. Men,
och sen så gör man ju alltid nya upptäckter. Alltså, varje gång man drar sin live, så den är ju aldrig likadan som den har varit exakt tidigare.
Nej.
Och där man kommer ju på grejer också. Såhär. Och saker som jag kanske inte såg för 5 år sedan, som jag ser idag och tvärtom. Och, Ja, sådär.
Mm, ja, exakt.
Men ja, vi behöver gå till avslut för vi har hållit på så länge. Yes. Men vi tackar väl. Vad sa du? Varför du bara, oj. Vem?
Nej.
Ja, om tiden.
Ja.
Jaha, ja men ja.
Du bara, vadå?
Ja, jag bara, var det knapp som inte har varit på? Eller så, jag fick panik. Oh, Emelie gjorde värsta, så här, oj. När hon tittade på mig. Och
jag hade inte vågat sagt det. Jag bara, ting. Nej då.
Nej men hörni, det här var min historia som ni hade önskat. Eller som ni önskade. Nästa gång så får ni höra Bella eller Emelie. Så tackar vi för oss helt enkelt. Tack för att ni har lyssnat.
Tack så jättemycket. Puss och kram.
Puss och kram.
Puss och kram. Hej hej.